Det är svårt att förena med det forskningscirklar ibland, alltså man tänker på ett annat sätt. Men jag tänkte också på att folk alltså från arbetarrörelsen, föreningslivet, folkbildningen, det är ju inte på något sätt så att sådana människor saknar maktambitioner. Alltså, utan i en forskningscirkel så uppstår alltid det här som du sa också, att jag tycker att jag vet mest om det här så jag kör det. Och då, liksom, då blir det här ömsesidiga utbytet som vi är ute efter väldigt svårt att uppnå. Mm. Och det vet alla som har suttit i en studiecirkel också att det är samma sak. Så finns det några utarbetade alltså metoder för att komma åt det här? Liksom, hur gör man? Att man kan inte bara utgå från att nu ska vi vara demokratiska allihop och få igång när allas åsikter har samma värde. För det funkar inte när det är människor inblandade igen. Så. Finns det några sådana metoder? Hur tar man...
Ja, det tänkte vi nog komma in på.
Aha, okay.
Alltså, vad som egentligen...
Vi brottas med den frågan, kan vi säga. Mm.
Men det som... Ja, nu svarar jag för mig. Alltså, jag säger ju att forskaren ska vara auktoritativ. Vilket är skillnad från auktoritär. I att hålla på att... Hur tänker du nu? När du sa så, vad tänker du utifrån det? Alltså det är en väldigt, väldigt tydlig ledarroll. Mm. Och den rollen blir ju tydligare och viktigare ju knepigare det är. Men jag och tillsammans med Göran har ju suttit i en cirkel där jag just nu på vägen hit när vi åkte nära det där stället, så att det där blir ingenting. Därför att just de folkhögskollärarna, de visste allt. Mm. Och jag var inte så rutinerad heller då, så att jag verkligen vågade ta den rollen som jag tycker att jag borde ha gjort idag. Mm.
Och så var det politiker på skolans värld, alltså, så att man visste
också. Ja, det var det kanske också. Ja, men alltså det bidde ingenting, för alla visste. Så det var liksom ingenting att göra. Och då hade vi heller inget gemensamt problem, för de hade ju inget problem. Så att, och så är det, det händer det med. Och det är ju bra att veta. Alltså, det. Mm. Och då hade jag ju haft flera andra som var väldigt lyckade på många sätt. Även om de nådde ju aldrig fram dit de skulle ändå. Men alltså det gav ju alla deltagarna ett betydligt bättre arbetsliv tills den arbetsplatsen lades ner. Och sen så var det så.
Vi går snabbt igenom det vi tänkte. Men
det där är viktigt alltså. Du ska ta av det. Där, så.
Ja, erfarenheter blir viktigare då i det här sättet att jobba.
Och det är väl det också som är ett sätt att komma åt de som vet för mycket. Så, och då får man försöka komma ner på väldigt konkreta frågor. Hur gjorde du då? Hur tänkte du då? Och hur kände du då? Och också, men sitter du där och lyssnar och tänker du egentligen? Alltså, att du kan inte hålla tyst, utan du får faktiskt säga vad du tänker. Det är ju inte demokratiskt att sitta och tänka att de andra är knasiga som säger så, utan då får jag formulera vad jag tänker. Så det är tidsödande faktiskt.
Mm. En fråga när det gäller formen, när man har de här samtalen. Alltså, jag kommer från teaterns värld delvis, och där har jag jobbat med kvinnliga teatergrupper, och där har man jobbat mycket med laget runt. Det vill säga att man har så att man går och alla får säga sitt, utifrån att man egentligen bara går laget runt. Men den är väldigt skör. Det räcker med att en person inte vill att vi ska göra så bryts det hela väldigt mycket med att den personen, nu ska jag prata, för nu vill jag prata. Alltså det gäller att alla har en överenskommelse hur man ska fatta beslut eller hur man ska diskutera med varandra, så att man är överens när man startar upp en sån här demokratisk process. Så man liksom från början har en slags överenskommelse, hur ska vi prata med varandra och hur ska det gå till?
Absolut.
Vad har du för erfarenheter av sådana?
Ja, det finns ju då formulerat, och vi har väl knyckt och knådat med en del sådana grundregler för demokratiska samtal. Jag tror vi har någonting om det så småningom. Jag tog inte med det, nej. Men för det är ju viktigt att man är överens om hur det där ska fungera. Och att man ser till att alla får komma till tals. Det är en viktig överenskommelse, att man har ett gemensamt ansvar.
Så är det väl inte alltid nödvändigt med viss ordning, utan, men absolut att alla ska ha sagt sitt. Och man kan vara mycket, men nu räcker det. Nu är det din tur, bara tyst. Alltså om inte forskaren vill inte ha en sån roll, vilket är ju, medan det forskare är väldigt blyga. Det är faktiskt märkligt, men de vill helst sitta där med sitt material och tycker att folk kan vara lite knepiga. Och då är det ju bra att ha en samtalsledare istället som kan det här.
Det var någon bild där, skulle du ta?
Ja, men i det här va, så är det ju, det är ju detta som är något av det allra viktigaste. Att när vi tillsammans upptäcker att jag inte är ensam om den här erfarenheten eller den här upplevelsen. Eller att verkligen se vad är det som är knepigt och vad är det vi behöver lägga krut på att förändra. Och kanske kan det ibland vara någonting som är till synes ganska lite, som man säger att nu syftar vi faktiskt till att bara åstadkomma detta. För det är någonting som vi alla har burit med oss, och det har vi upptäckt att det är jätteviktigt. Men hela den här processen tar tid. Och det är en process. Det är ingen av oss som säger att det här är min erfarenhet och det vet jag. Jo, visst, det vet jag. Men det är ingenting som säger att om vi pratar om din erfarenhet, så får min erfarenhet en annan betydelse. Och minnet är inte sant. Det vet vi också. Det vi lever i nu färgar våra minnen så att de blir sämre eller bättre beroende på vad vi... Alltså allting rör sig. Vilket gör att forskning blir ännu viktigare att utmana, att den också rör sig.
Jag tänkte på just det här med att få alla att vara med. Jag tror, så här, om man tänker en situation där kanske många är så här ovana vid att prata och kanske är vana vid att få höra att de inte har så mycket att säga. Va? Så tror jag att det är jätteviktigt att man, alltså att få alla att prata, det gör man genom att skapa en atmosfär i gruppen där man inte känner, eller där man känner att jag blir inte påhoppad även om jag är ensam om en åsikt. Däremot tror jag så att med ren välvilja så kan man hamna helt fel. Nämligen om man säger så här, nu ska du säga någonting. Då blir det är en välvillighet, va? Men det blir en ny form av aktivitet. Vi har människor till exempel som har fobier mot att ställa sig upp och prata även om det bara är fem personer i rummet. Så det tror jag är jätteviktigt att man istället går vägen att skapa en atmosfär där man känner att nu kan jag prata, eller ingen kommer att slå ner mig för att jag gör det.
Nej, men i det ligger ju också att jag är faktiskt väldigt nyfiken på vad du har och hur du tänker. Jo. Men inte att nu ska du prata, utan alltså man kan ju säga att nej, den här ligger på ett plan som för mig inte känns bra just nu. Eller man kan säga nej, jag vill inte.
Jag gillar att man inte är tillräckligt trygg än i gruppen.
Ja,
då måste man skapa den tryggheten.
Absolut. Jag återkommer till min städerske cirkel, även om det var länge sedan. Så gjorde jag ju efter att ha haft en också intervjuer med var och en av kvinnorna. Och fortsatte samma varv till. Men då var det ju en av dem som sa, jag har så svårt att prata, jag har ingenting att säga. Nej, sa jag, men prata så, om du hellre vill prata på finska så kan jag se om vi kan få någon som talar finska som du kan prata inför. Och så började hon, jag började skolan bla, och så höll hon på i en och en halv timme, så sa hon, nu har jag pratat svenska. Därför att hon kände ju att det var viktigt, att jag tyckte det var väldigt viktigt, och det var väldigt viktigt. Det var viktigt för gruppen, det var viktigt för innehållet, ja. Att hon också pratade. Men hon hade ju det som argument att hon inte kunde prata svenska. Det kunde hon visst, för det hade hon gjort i cirkeln innan. Men alltså, det är ju det. Det är det jag antar att du menar. Det här är någonting som har tillfört oss, eller var det någon som
viftade? Thomas, visst. Ja. Jag tänkte bara vidare på det där temat. Jag tror också att det är viktigt att människor inte känner att det är en ceremoni. Va? Så att jag ska tala för att det ska talas. Och sen om jag har talat, då har vi uppfyllt målet med den här cirkeln. Alltså, därför att målet som ni var inne på, det är ju att lägga en grund för ett kommande arbete. Alltså för förändring. Alltså vi har den här cirkeln därför att vi vill åstadkomma en grund för en fortsatt arbete för att förändra. Och då handlar det om en process underifrån och inte att presentera ett forskningsresultat som man sedan lämnar uppåt i någon hierarki och säger titta vad vi har kommit fram, kan inte ni titta på det här och ändra på det, utan den grund man har lagt, det är ju en grund för att fortsätta kämpa tillsammans för att realisera någonting som man har kommit fram till. Va? Och därför tror jag att man ska just det här som ni har varit inne på, underifrån perspektivet, underifrån är ett konstigt ord, men att då ska man inte ha några illusioner heller om att imponera uppåt på vårt arbete eller något sånt där, utan man ska ha klart för sig att det här är första steget i en kamp, och precis som forskningen är underifrån och demokratisk, så ska kampen vara underifrån och demokratisk. Inga illusioner om de där uppe i hierarkin, tror jag.
Ja. Jag tycker man kan säga att det är lite grann, vi pratar om hemtjänstprojektet, vi pratar om Skönsmo-modellen från Sundsvall som Thomas började titta på, och så frågar jag, var kommer den ifrån egentligen? Kommer den från kommunledningen eller? Och så börjar jag prata om det här med, om man ska prata om en Eskilstuna-modell, ja då vet vi i alla fall var den kommer ifrån, den kommer från vår forskningscirkel. Alltså då har man ju det här att det är vi som har tagit initiativ till den och jobbar med den.
Men det ligger mycket i det, alltså att det görs en cirkel här och en cirkel där, gör ju inte att det resultatet sen kan läggas över alla andra. Utan det är ju syftet är ju att verkligen få igång en rörelse igen. Det låter ju naivt kanske, men
nödvändigt. Alltså,
det är absolut nödvändigt. Det är ju det som är poängen, att få många människor att begripa och känna och uppleva att det man har att komma med är viktigt och värdefullt. Det är egentligen den stora poängen. Och att det då tillsammans och att forskare är med i det här tycker ju jag är poäng, genom att man då också utmanar den världen. Kanske ännu mer än att det blir ny forskning, utan det är en utmanande kraft som visar på att även forskningen sitter liksom i ett litet torn och snurrar runt mellan sig själv och mellan. Alltså det finns ju många som nu säger, ha, vad är gångbart idag och hur ska vi forska nu för att vi ska komma upp? Alltså, och det är ju inte så lyckat heller. Det är ju mycket
spännande. Har du någon mer? Kör med vatten. Och sen ska vi se om vi kan komma igång med.
Och det där är två figurer som har betytt mycket för, jag skulle säga, en stor del av dem som har varit med på senare år inom forskningscirklar och deltagarorienterad forskning. Det är två personer som länge har arbetat med livshistoria. Det är Pierre Dominicé från Genève, och det är Laura Formenti från Italien. Hon har flyttat några gånger, så jag vet inte. Men alltså, när jag började komma in och använda mig också av livshistoria och livsberättelser, så blev det en annan dimension i arbetet. Och också tillsammans med hur vi analyserade. En väldigt intressant form av livshistoria som jag då fick kontakt med, som inte jag har en bild på, som jag inte har träffat personligen mer än väldigt kort. Det är ett författarpar, ett danskt, som heter Harriet och Schoenberg. Och de arbetade med vad de kallade för den lilla historien i den stora. Och de skrev ju alltså då, de berättade sin egen personliga historia som arbetare, och det här var då fram på kanske på 50-60-talet. Och när man då i cirklar jobbade med de här historierna, så tittade man samtidigt på historieskrivningen i Danmark i det här tillfället. och också i världen. Och utmanade ju då faktiskt den historiebeskrivningen. För alltså att levnadshistorier, livshistorier från människor på golvet. Och jag säger jag undrar på mig, alltså det är människor som inte hade värderat särskilt mycket i det de hade gjort. Byggde alltså historier som såg annorlunda på vad som hade skett. Och detta skrevs sen en hel del om. Och samma sak blev det ju när vi arbetar med vad är det vi erfar och upplever. Till exempel i hemtjänsten. Som ser hur både anhöriga och brukare, detta förfärliga ord, och de som arbetar där mals ner. Och så kommer det fina planer som talar om hur det ser ut och hur det ska vara. Att den historien som finns ibland människorna behöver utmana den stora historien. Om den är historisk eller om det är nutidshistorien är egentligen likgiltigt. Men det är det här som behöver ske.
Det här danska paret, vad hette de?
Harris och Schanberg.
Kirsten Harris och Ditte Schanberg tror jag.
Okay. Schanberg och staten.
SCH. Okay. Vad hade vi till sist nu då?
Jo, där var vi. Vi får några så här grundregler för demokratiskt arbete i grupp. Och den där första utgångspunkten det är ju att det är viktigt att få ta del av allas erfarenheter och tankar. Alla har massa intressant att komma med. Och sen måste man då fördela tiden så att alla får komma till tal. Så det ska man göra på ett sätt så att man inte tvingar någon att prata. Men man ska se till att alla får det utrymme de vill ha. Och att man har det här gemensamma ansvaret för att komma någon vart med det man, de frågor man brottas med. Och arbetsformen är kreativa och konstruktiva samtal. Och det här är, vi har försökt göra de här ganska enkla men ändå lite tydliga de reglerna. Och vi har väl använt de här på lite olika sätt, ungefär de här reglerna, för olika sådana här arbeten i grupp. Och vi har väl erfarenheten att det brukar kunna fungera ganska bra. Och det fungerar bättre ju mer man håller på med det här och ju fler de som är inblandade tar till sig de här idéerna om hur man ska jobba. Så, ska vi...
Bara en liten kommentar om det här med tiden för det, alltså att alla kommer till tal. Det är en grej som jag har kommit att tänka på sista tiden, nämligen att det finns människor med tendens att prata mycket för länge. Och liksom, jag tror att det är jätteviktigt att man säger till de människorna, du förlorar på det. Därför att det jag säger, det vet jag ju redan. Men om jag pratar jättemycket, 30% på ett möte, då är det jävligt mycket erfarenheter som inte jag får reda på. För jag har sagt saker som jag redan vet. Alltså att den som pratar, för alla kan prata olika, men när man pratar för mycket, då förlorar man.
Väldigt smart sätt.
Jag har fördelat grupper, om ska vi ta den nu eller ska vi ta den?
Ja, då tänkte vi så här att vi kan fortsätta sen, men vi tänkte göra en liten forskningscirkelövning. Alltså, jobba lite grann som i en forskningscirkel då. Och jag tror att det är lagom många för att dela in oss i två grupper.
Ja,
vi har tre rum. Vi har det där rummet som vi kan förfoga över. Vi har e-folket här. Och vi har biblioteket, för det kan gå att det är två rumgrupper också.
Och hur många är vi?
Det är här och det här rummet som är bäst. Det är 14.
Och Kenneth var med i en grupp då.
Okay. Fredrik och jag ska ta och fixa ett jämnbörd.
Det är inte så många år.
Jag vet inte, hur många är det nu då?
Jag och Göran går bort för vi förbereder det ni ska äta sen.
Okej,
hur många är det då? 14 högst. Ja, men då blir det ju, om vi har
7 varje.
7 varje plus oss. Det blir bra. Vi delar oss
ett där biblioteket.
Då gör vi väl bara så här att vi delar in oss i grupp 1 och 2. Och du är 1 och då är du 2.
Och då är du... Har
du gjort det?
Nej då, utan nej. Du kan ta det. Jag bara visar rum här. Så finns.
Och du är grupp 1, du är grupp 2, du är grupp 1. Du blir
1.
Och
vi antar
vilken?
Ja, vi
kan ju sätta in något stort här inne. Så jag sen. Va?